Podplay.
Välkomna till Krimpoddarnas krimpodd avsnitt 145 med Ljungdahl och Ginghede. Den heter Över min döda kropp. Men det var väl själva... Den får duga.
Det är en sån dag idag.
Ja, det faktiskt. Det är lite så. Jag är lite så här... Jag har massor med känslor i min kropp inför det här avsnittet.
Det har jag med.
Mm.
Jag är lite nervös.
Ja, men jag också. Det här är ju kanske... ett av våra liksom topp fem svåraste ämnen som vi har avhandlat
i podden. Ja. Och jag ska säga, vi har ju varit inne på riktigt, riktigt tunga ämnen innan. Men här har man liksom så himla mycket egna känslor.
Mm.
Och reflektioner.
Ska vi berätta vad vi ska prata om?
Ja, vi ska ju ge oss på ämnet... som har varit lite på allas läppar sista dagarna av olika anledningar. Men poliser som dör i tjänst.
Mm.
Ja, vi har samlats här av en väldigt tråkig anledning. Och klockan 22.34 igår fick vi in ett larm om skottlossning på Hisingen. Och det visade sig att när vi närmar oss den här händelsen att en av våra kollegor är beskjuten och väldigt illa skadad. Det är så illa så att han faktiskt senare avlider på sina skador. Och det är naturligtvis en otroligt tragisk händelse som slår väldigt hårt mot polisen.
Ja, jag känner redan nu att det här kommer bli jättejobbigt. Men vi måste ju ändå göra det här avsnittet, eller hur Lena?
Mm. Ja, och varför måste vi det? Därför att det måste beröras. Därför att det är så fruktansvärt viktigt. Därför att det pågår så många samtal i det offentliga rummet redan nu om ämnet. Och jag tycker också att ämnet kidnappas av olika grupper som gör egna statements. Mm. De liksom passar på. Och kidnappar ämnet till sin eget gagn. Jag blir oerhört provocerad.
Blir du provocerad för att du känner att man inte kan relatera till upplevelsen, känslan... farhågorna, oron och allt vad det nu kan vara om man inte har varit i situationen om man inte själv har känt den här utsattheten?
Jag har reflekterat över varför jag blir så provocerad och det ena är, jag står på två ben och det ena är just det att du har ingen aning om vad du pratar om så ta ett chillpill med dina åsikter om saker som du inte vet någonting om.
Mm.
Det andra är att jag tycker att det finns en tid och plats för allt. Mm. Och nu är inte den tiden, det du försöker nu. Att dra några, det kan vara allt från politiska poänger till hur polismyndigheten funkar. Eller hur saker och ting sköts. Eller man kan till och med dra det så långt så att folk har börjat prata integrationspolitik. Då känner jag så här. Håll din käft en liten stund.
Mm.
Du kan jobba med det där. Jag ger dig 350 dagar om året.
Ja, men det är så jävla osmakligt bara att göra politik av något så tragiskt som en människas död. Ju.
Mm. Jag säger inte att det inte är politik i det stora.
Nej.
Men det finns en tid på en plats. Och nu får du sitta ner och hålla käft en liten stund. Så kan jag tycka.
Mm. Jag håller med dig där. Och det är ju så att frågan har ju aktualiserats sista veckan.
Mm.
Genom att en kollega till dig och mig sköts till döds i Biskopsgården i Göteborg.
Vi säger på en gång, det här är ett pågående ärende. Det är precis nu.
Mm.
som allt pågår. Så att vi kommer inte på något sätt beröra vad vi tror, teorier, nej, någonting om utredningen eller någonting om någonting. Utan vi bara konstaterar att det har hänt, att det håller på att utreds, att det är för jävligt och att det väcker jättemånga känslor i jättemånga människor.
Mm. Ja, alltså det är ju ganska exakt en vecka sedan det hände. Och jag hörde om detta på väg till jobbet. Och jag kände mig, jag var inte liksom tagen så att jag kände mig liksom i obalans eller så. Utan det kändes fint liksom att komma till jobbet.
Mm.
Men sen var det där, den tysta minuten. När man samlas. Kollegor i blått. Alltså det är tunga huvuden i backen. En flagga på halvstång. Man blir påmind då.
Mm.
Och man förstår hur farligt vårt yrke ibland kan vara.
Ja.
Faktiskt. Och hur stor respekt man ska ha för det. Och jag tror att man, om man skulle känna sig otrygg och rädd när man går till sitt arbete, då skulle man inte klara av det. Utan man måste mobilisera den där tryggheten och den mentala förberedelsen och söka stödet i varandra. Då går det bra. För att vi har varandra, vi har gruppen. Och vi vet vad vi ska göra och hur vi ska agera. Men vi kan inte ta höjd för alla tänkbara situationer. Det går inte.
Det går inte. Men jag reflekterar över det du sa, att det var fint att åka till jobbet. Det är ju precis så att när någonting sånt här har hänt, då vänder man sig till moderskeppet.
Mm. Mm.
Det är där man måste vara. Jag vet inte hur många samtal jag hade den dagen. Med nästan bara poliser, kollegor, före detta kollegor som är enade i känslan, man förstår, man har själv, liksom alla tänker ju tanken, det skulle absolut lika gärna kunna varit jag.
Men det är också något extremt fint i en sån stund. Det är en sån väldigt märklig känsla i kroppen, därför att det är så oerhört sorgligt och så oerhört tragiskt och alla tänker precis där du just sa, det kunde ha varit jag. Men det är också någonting med det här, alla hundratals, tusentals blåklädda, fina kollegor i uniform som står där, rakryggade om en otroligt tyngd av det som har hänt. Men som alla är helt överens om att vi ger inte upp det här, vi kommer att ge oss ut där.
Nej.
Igen.
Det är ju fantastiskt. Alltså, sociala medier exploderade. Jag tycker att det är så jävla ballt. Att även om man gång på gång får reda på att det är det pissigaste, farligaste jobbet som går uppringa till en skitlön.
Mm.
Så är den första reaktionen på alla. Vi backar inte en centimeter.
Och så finns det en tanke
typ,
som
folk ställer sig i givakt. Jag åker till jobbet nu. Jag ska jobba ännu hårdare.
Exakt.
Jag ska springa ännu snabbare mot faran.
Mm.
Jag backar inte en millimeter.
Precis så är det, Ljungdahl. Men så blir det också, när man står där, det är bara det är en minut. Men det hinner liksom passera så enormt många tankar som ska processas. Mm. Och en är ju det vi sällan pratar om. Nämligen de som finns runt omkring.
Ja.
Familjerna.
Ja men gud. För om alla poliser för detta poliser tänker det kunde lika gärna varit jag. Så tänker nog lika många anhöriga. Det kunde lika gärna varit min.
Mm. Och jag måste erkänna att jag har så sällan satt mig in i den känslan. Jag vet när jag jobbade på ordningen. Då tyckte min dåvarande sambo numera man att. Det var ingen höjdare för honom. Han tyckte det var stundtals väldigt jobbigt. Och jag vet att idag tycker han att det känns bättre, även om han inte är helt tillfreds med att jag åker iväg kanske 3 på natten. Nej. Till ett ställe där det har varit skottlossning och man kanske inte har gripit någon än. Alltså det är en potentiellt farlig plats. Hur hanterar man det? Oron, hur skulle man själv hantera det? Alltså det är ju samma sak där. Alla de här anhöriga lär sig ju att hitta sätt att hantera det. Det måste man ju. För det finns ju en stolthet även hos dem, tror jag.
Såklart. Det är ju inte en slump att det är väldigt mycket poliser som parar ihop sig med poliser.
Nej, det är nog inte det.
För att det är nog bra med en mix. Men jag tror att det är så starkt det här att vi förstår något som ingen annan förstår. Den är så enande på något sätt.
Och det känns ibland som att man lever lite nästan ett dubbelliv. Det här kommer låta kanske jättekonstigt, men det känns som att jag har en familj hemma bestående av 2 killar, en stor och en liten, och sen en person som heter Lena Ljungdahl. Och sen har jag liksom en familj på min arbetsplats.
Ja.
Förstår du? Men det är ju märkligt ändå. Det är något konstigt med det, nästan.
Ja, utomstående tycker nog det. Men alltså, det finns ju poliser, eller det finns ju liksom personer inom polisen som känner mig så mycket mer än personer som har fladdrat runt i ens privatliv. Bara för att du måste lägga precis allt på bordet. Alla dina styrkor, alla dina svagheter. De kommer se ditt fulaste, ditt gladaste, ditt ballaste, ditt tuffaste, ditt sköraste, ditt ledsnaste. Det är som ett jävla smorgasbord av dig. Du har inte chans att filtrera.
Men det är ju också som ett jädra salvekvikt det där. Alltså jag har ju kollegor som kan se på mig att idag har Anna en dålig dag. Eller i natt har hon sovit dåligt. Eller nu behöver Anna en kram. Eller nu behöver hon en macka, eller vad det kan vara. Men det är också det som gör att man ger sig in i det där igen.
Visst.
Som ger en liksom energin och lusten och viljan och modet ibland. Har du varit i en riktigt sån här utsatt situation i tjänsten när du arbetade som polis, Lena?
Jag skulle, så spontant säger jag alltid nej, men eftersom jag kan ganska mycket om normaliseringsprocessen, så om man liksom benar ut de case man har varit på, har jag liksom slagits? Absolut. Har det varit skitnära när vi har kört bil, när vi snabbt måste fram till någonting? Absolut. Och sådär. Men jag kan inte, jag har liksom inte varit skjuten. Alltså man sätter det på en sån konstig nivå. Har det varit nära? Ja, men det är såklart, det har varit nära för alla poliser. Men man liksom stretchar ut gränsen. Däremot kan jag säga att de 2 vidrigaste dagarna jag har haft på mitt jobb, det är när kollegor har tryckt på larmknappen för att de har varit det vi kallar för underläge. Det vill säga, ni måste komma nu för jag dör snart. Alltså jag håller på att slås ihjäl, eller det är någon som hänger över mig med en yxa. Det kan vara vad som helst. Att vi är numerärt underläge. Att höra larmsamtalet och höra sina familjemedlemmar skrika. Och vara alltså på fel ställe.
Och sen när man vet att jag kan inte göra någonting.
Nej.
Jag är för långt bort. Eller?
Jag får bara lyssna.
Mm.
Ja, det är mina vidrigaste. Inte när jag själv är, utan när jag behöver lyssna.
Ja, fy fan. Lena, hur ska vi ta oss igenom där?
Jag vet inte, jag kommer 3 punkter. Jag är helt förstörd.
Ja.
Men vi jobbar på. Och förlåt alla ni andra, men det här blir som en debriefing också.
Ja, verkligen. Verkligen.
Men jag kan få kliva över från sorg till ilska en liten stund.
Gärna.
Det ligger mig varmt om handen. Nej, men alltså, det här med tunna blå linjen. Thin blue line. Det här är ju liksom någonting som startade, det är ju liksom Storbritannien och USA framförallt. Det är extremt utbrett nu också över Europa, och man liksom stöttar utsatta kollegor och så. Och det är ju, om jag ska förklara, det finns ju en svensk polisserie, Den tunna blå linjen, den heter ju inte det av en slump.
Nej.
Man beskyddar medborgarna mot kriminella element.
Men och, alltså det här är väl den främsta symbolen, ja, liksom, för den tunna, fina skiljelinjen mellan polis och brottslighet.
Men nu kommer jag till det här igen, att folk kidnappar någonting och ska skruva till förbannelse i uttryck och liksom hitta bajs i varje hörn. Och då har jag sett någon harang. Jag har fått vid två tillfällen när jag har lagt upp den här tunna blå linjen för att visa respekt. Och ändra det världen att jag lägger upp det på min profilbild på Facebook? Nej, men det skapar en känsla av samhörighet som är återigen livsavgörande om du ska ut och riskera ditt liv. Då har jag, två tillfällen har jag fått artiklar skickade till mig där man då försöker smutskasta det hela. Lyssna på den här meningen. The thin blue line anspelar på att polisen är den sista försvarslinjen mot anarki och kaos. Polisen är det som skyddar oss mot dem, där de är liktydligt med kaos och anarki. De har liksom försökt, de har tagit någonting ur sin kontext och så har man skapat som att vi, polisen, är då skiljelinjen mellan vi är det goda och allt annat är det onda. Och då blir jag sne. För jag har alltid tänkt så här, den tunna blå linjen, det tunna, tunna strecket, där man på ena sidan har allmänheten, de fina, goda, blivande brottsoffren på ena sidan. Och på andra sidan har vi brottslingarna, gärningspersonen, de kriminella elementen. Mellan det här är den tunna blå linjen, som vi nu gång efter annan säger, vi backar inte. Jag kommer att stå kvar, ni kan pissa på mig, ni kan jag får inga pengar, ni kan skjuta på mig. Ni kan göra vad ni vill. Jag står inte kvar. Vi blir bara ännu mer säkra på att vi ska skydda allmänheten. Då, jag blir vansinnig när folk så här, ja, men jag har sett att... Det var bara katterna. Ja, men jag har sett att det här har kunnat användas. Och i USA så använder man det tillsammans med sydstatsflaggan och så vidare. Det finns alltid personer som använder alla symboler åt helvete. Men ta inte från mig stoltheten och rättigheten att känna det finns en grupp människor som står där emellan. Ta bort den där tunna blå linjen. Då skiter det sig rejält, kan jag säga.
Och att, återigen, det finns en tid och plats för allt.
Ja.
Men jag tycker att det är jädrigt disrespectful att liksom göra politik i en sån här stund, helt enkelt.
Bara spela upp en liten sekvens från Drottninggatan när det har smält och det bara rusar människor åt ett håll. Och sen har du några blåklädda som rusar åt andra hållet. Utan en endaste tanke att nej, jag springer nog hem, det här är för farligt för mig. För det blir så här, om inte polisen ska göra det, men vem ska göra det då? Vill du vara den tunna blå linjen?
Ja.
Nej, jag tänkte väl inte det. Ja. Så nu fick jag sluta böla en stund. Och när det kommer till det polisiära, det lojala, alltid när det händer något sånt här, då startas det insamlingar. Alltså, trots att kanske inte polisen har den absolut fetaste lönen, men det finns till exempel det här Rapid Reactions här per morbus som både du och jag är med på Facebook.
Ja. Fantastiskt.
Om någon polis eller någon anhörig, alltså om det har hänt någonting, du vet, det skakas fram internt, alltså från polis till polis. Det skakas fram så mycket pengar på så kort tid till de anhöriga och de anhörigas barn, och det är begravningar och så vidare. Och nu till Andreas som blev mördad nu, alltså det rullar ju runt insamlingen nu, alla har ju startat en egen insamling, och jag tycker att det är så fint och signifikant.
Verkligen. Det kommer naturligtvis inte liksom förändra faktumet att Andreas inte finns. Men det kommer kunna hjälpa hans familj.
Ja. Okej. Okay. Ska vi ta oss an poliser som har dött i tjänst i Sverige.
Mm, hur... Jag tycker vi gör det. Ska vi börja med att lämna över till SVT?
Vi gör det.
Den 28 maj 1999 sköts två poliser till döds. Tre män rånade Östgötabanken i Kisa. Poliserna Robert Karlström och Olof Borén försökte då stoppa rånarna utanför Alexander. Det slutar med att poliserna skjuts till döds med sina egna vapen. 2004 misshandlades en polis till döds av en 21-årig man i Hedemora. 21-åringen erkände enbart misshandeln men dömdes till 12 års fängelse för mord. 2007 dödades en 32-årig polisman vid ett skottdrama i Nyköping. Det var när polisen tillsammans med några kollegor skulle föra en man till en psykiatrisk klinik som mannen sköt flera skott mot poliserna. Den 32-årige polisen träffades av 7 skott och avled omedelbart.
Det där är ju 3 av fler fall som ändå har hamnat... på näthinnan för de flesta.
Det är 3... men det är ju för att de är ju i närtid flera Exakt. Av dem och så pass extraordinära får man väl ändå säga. Alexander tänker på Nyköping. Och...
Mm. Och jag tycker alla de 3 de ringar in 3 ganska stora utmaningar som man
Verkligen.
Har. Mm. Nyköping, där pratar vi en psykisk sjukdom i bakgrunden. Det var väl handräckningsärende. De skulle hjälpa till att köra en person. Mm. Alltså, de här övningarna, jag har varit inne på det tidigare när jag varit lärare på polishögskolan och när vi själva gick på polishögskolan.
Mm.
Alltså, det svåra i att möta en person som är svårt psykiskt sjuk och kan... Alltså, det är som att de får... yberkrafter åt alla håll. Även det sjuka. Det är så fruktansvärt farligt. Det kan vara farligt, det kan vara tyst, det kan vara lugnt, det kan vara liksom... Men det är så oberäkneligt.
Jag skulle precis säga det. Alltså det är omöjligt att träna sig för varje tänkbart scenario. Och det ska man också tänka på när man föreställer sig vad poliser faktiskt utsätts för. Alltså, det är klart att vi tränar. Det är klart att vi har någon form av grund att luta oss mot. Mm. När det gäller både självförsvar eller självskydd och taktiskt förhållningssätt. Ursäkta. Och så. Men det är ju individer, det är ju människor vi träffar. Mm. Som har, alla har en unik historia. Alla har sina liksom, personligheter. Och om man dessutom lägger på psykisk ohälsa, missbruk eller drog eller alkoholpåverkan. Eller vad vet jag? Alltså det finns ju massor med faktorer.
Ja, och då ska man komma ihåg att om polisen hade vetat i förväg hur farligt det här kommer bli, då skulle man ha valt en taktik för just det och så hade det inte blivit farligt. Exakt. Men om polisen skulle jobba så skulle kritiken komma efter en sekund för att man går in så himla burdust och hårt och liksom stryper ner. Men det finns ju bara, alltså antingen ser du till att det absolut inte kan hända något. Men jobbar du så blir det ju ett jävligt bristfälligt psykosocialt bemötande. Så man börjar ju mjukt och så försöker man liksom, så att det är alltid motparten som väljer nivå och så försöker polisen hoppa efter. Jaha, är det här våldsnivån? Och då måste jag hoppa upp dit så att jag själv inte åker på stryk. Och så håller man på, det blir nästan som en tango. Och gör då de här, som i det här fallet, en psykisk sjuk man. Om han gör världens jävla delfinhopp från icke-våldsam till dödligt våldsam. Mm. Ja, det var ju. Då dog en polis.
Ja, och jag tror att om du skulle fråga 10 poliser vad som är viktigast vid ett ingripande. Vilken ingrediens gör dig mest säker och trygg vid ett ingripande, så skulle de allra flesta, tror jag, svara kontroll.
Mm.
Alltså man har kontroll över individen eller individerna, över händerna, över miljön, över allmänheten.
Över sig själv,
över
sin
sig
kollega.
Själv, sina egna processer, sin kollega och så vidare.
Mm.
Det, och Och sanningen är ju att det krävs ganska lite egentligen för att rubba kontrollen.
Ja. Gud vad bra sagt, Anna. Det är det man försöker uppnå i varje övning och så vidare. Hur kan du skapa situationer så att det blir lättare för dig och svårare för andra? Mm. För att du ska ha kontrollen. Och då kan det se burdust ut, det kan se lite elakt ut, det kan se så här, jag förstår inte den här taktiken. Hade det inte bara gått att snacka med honom? Alltså den meningen. Mm. Man bara, jo, det hade jag kunnat göra. Men om personen hade dragit fram och skjutit mig, då hade jag också dött.
Mm.
Jag kan inte ge personen möjligheten att göra det. Om det nu är så att personen eventuellt har ett vapen. Jag vet inte det. Jag kommer inte få reda på det förrän vapnet kommer fram. Då är det för sent. Mm. Alltså måste jag se till att personen överhuvudtaget inte kan röra på sina armar.
Mm. Bra sagt. Alltså,
jag tror att det handlar så himla mycket om förståelse, insikt och kunskap i jävla komplext det här fantastiska, underbara pissyrket är.
Ja, men återigen, det är ju för att vi jobbar med människor.
Ja.
Vi är komplexa i vår natur.
Och pissiga.
Vi kommer inte ifrån det. Och lite pissiga emellanåt.
Ja, men, och sen ja, som Alexander då, som tyvärr för evigt hamnade på kartan.
Men det är ju som ett nationellt trauma med Alexander.
Gud ja. Och återigen, det hade hänt något allvarligt. Det var liksom beväpnade gärningspersoner. Och då
det var ju
alltså
rån
exakt,
i Kisa va? Mm. Och skötta Enskilda Bank tror jag.
Och då är det då en yrkeskategori som ska åka mot faran. Och få stopp på de här personerna som är bevisat beväpnade och våldsbenägna.
Och motiverade
Vi
att
åker dit.
Undgå polis.
Mm, exakt. Mm. Så att det är samma sak där.
Mm.
Det är den tunna blå linjen.
Verkligen.
Vem ska annars? Ska de bara få åka där? Ska ingen ta dem?
Mm.
Men det är ja.
Och sen jag, alltså vi ska inte fördjupa oss i Alexander, för det är så fruktansvärt så jag kan inte ens föreställa mig vidrigheten. Men jag tror att de flesta kan relatera till det. Och det som de här tre polismännen utsattes för den dagen.
Mm.
Alltså det är ju
avrättning.
Alltså, ja. Avgrundsdjup.
Oh.
Utsatthet. Avrättning.
Och sen,
så skulle
och sen
man
har vi
säga.
Det här i Hedemora som var då en polis som misshandlades till döds.
Mm.
Och det här försöker man ju förbereda sig på genom att typ träna, hålla sin fysik, man övar greppteknik, man övar självförsvar, man håller på med mental förberedelse, man pratar taktik med sina kollegor om du tar det och jag tar det, man har liksom rimlig utrustning på sig, får inte vara för mycket för då blir det tilt i hjärnan, det får inte vara för lite för då har du inte mer det du vill ha.
Precis.
Det får inte vara för många saker för då vet du inte vad du ska ta. Du ska också ha konstant split vision och sen ska du också veta om, som jag har tjatat om i den här jävla podden, att våra hjärnor är 40 000 år gamla och vi har ett kampflyktläge alla poliser
och jag tror när det gäller Hedemora, om jag inte missminner mig, så var ju den här kollegan, det här skedde ju på väg från ett pass, ett arbetspass. Och det är också så att vi tränar ju i polisiära miljöer, i patruller, alltså vi har ju liksom drillövningar och allt det här. Och jag tror att det här, så fort man kliver in liksom på morgonen, du sätter på dig din uniform, du beväpnar dig, då kickar du igång ett mode liksom. Då talar du om för hjärnan och för kroppen att nu är jag beredd på att slåss om det skulle krävas. Men när du hänger in det där i slutet av passet och kliver ut genom dörren, så är jag inte så säker på att du har samma liksom mentala förberedelse. För att jag kan ju faktiskt utsättas även liksom på min fritid, dels som civilist så att säga, men också som en måltavla för. Mm. Alltså det är ju också en risk som man ju faktiskt kanske inte tänker på.
Och det tror jag absolut på. När du hänger in ditt vapen så kommer det ju en sån här
Jag klarade mig idag.
Ja, och då tror jag den mentala förberedelsen absolut går ner, för att du kan inte ligga där uppe hela tiden. Det hade ingen klarat av.
Nej.
Du måste gå ner. Får jag säga en liten provocerande grej till dig? Får vi se hur du reagerar på det.
Mm.
De här rösterna som säger absolut, det är fruktansvärt att polis blir, att han blir ihjälskjuten och att polis dör i tjänst. Men vi är väl alla lika. Varför blir det sånt halabaloo kring det? Det dör ju folk och misshandlas folk varje dag i samhället. Varför blir det inte en sån här stor apparat för Lisa eller Karsten eller Mohammed eller... Den kommer, ja, Anna, vad... då och då.
Jo, jo, visst gör den det. Och det, alltså så här, det är ju lika tragiskt oavsett vem som dör under sitt arbetspass. Mm. Det kan man inte säga någonting om. Men man måste ju inte heller välja ett yrke där man utsätter sig för riskerna för någon annans skull.
Nej.
För det är ju faktiskt där det handlar om.
Ja, men jag håller med. Och det är lika tragiskt om man dör även i sitt hem.
Ja.
Men jag tror att det är så här att människor som väljer ett yrke, säger att man jobbar, inte hur länge jobbar man, säger 50 år.
Oh.
Ja. Fick du trycka med bröstet, ta en snus nu.
Ja, jag tar en prilla nu. Ja.
Nej, men jag, att aktivt välja ett yrke där jag sätter alla mina liksom, saker åt sidan.
Mm.
Jag kommer tjäna dåligt. Jag kommer kanske förkorta min arbets, eller mitt livstid på grund av att jag håller på och vänder och vrider på dygnet hela tiden. Jag kommer bli ett skev i kroppen. Du vill ju bara se på de här gamla poliserna som har suttit i bilen. Du vet, de kan ju fan knappt gå. De ser ut som Seb McKayen allihopa. Titta bara
gamla,
på dem själv.
Gamla yttre befäl. Ja, de kommer ju behöva liksom se ut som Robocop vid 70.
Och också med vetskapen att jag springer mot fara. Jag sätter allt mitt, alla mina anhöriga, allting åt sidan för att upprätthålla någonting.
Mm.
Jag skulle nog vilja hävda att det är värre då. Mm. Alltså, om man ger sig på den här tunna linjen. För det är ju de som ska rädda liksom resten.
Ja, men jag fattar. Ja.
Men det är, precis, du forskar ju för guds skull på dödligt våld mot kvinnor och barn. Man, jag säger här, ska inte hålla på att vikta saker mot varandra.
Nej,
det är som att vikta
göra.
Flyktingarna mot gamlingarna. Sluta! Ni måste kunna tänka på två saker samtidigt.
Mm. Ja, bra sagt.
Ja.
Men, okay. Men ska vi prata lite grann om hur vanligt det här är då? Att man förolyckas eller till och med mördas i tjänsten som polis.
Mm.
Det är ju lyckligtvis ändå ganska ovanligt, trots allt. Det finns ett forum på nätet som heter Svenska polismäns minnesportal. Jag var inne och uppdaterade mig lite på hur siffrorna ser ut där. Och det är alltså 101 poliser mellan 1900 och 2021. Som har förolyckats eller mördats av i våld eller olyckor eller någonting annat. Och vad tror du är vanligaste då? Vilken är den största liksom risken, det största hotet för en polisman i tjänst?
Ja, jag kan sätta alla mina pengar på att det är trafikrelaterat.
Ja, visst är det det. 57 av de här 101 har dött till följd av eller i trafiken.
Mm.
Och det är kanske inte så svårt att förstå. Det är inte bara i biltrafik, ska sägas. Det är faktiskt några som har dött vid flyghaverier och sådär. Men ändå. Och sen har vi då våldet, som är den näst största liksom, kategorin här. 33 människor.
Mm.
Skjutvåldet har orsakat 25 av dessa. Och sen har du trubbigt våld, alltså det här misshandelsvåldet med sparkar och slag och vad det nu kan vara. Och fyra kollegor som har dött till följd av knivvåld, skärande våld.
Mm. Och nu pratar du bara om de som de facto har dött.
Mm. Exakt, bra poäng Lena.
Rätt många fler som har råkat ut för trubbigt våld och knivvåld.
Verkligen.
Men
vi kommer ju till
som
det
på grund
strax.
Av, och jag vill bara säga så här, varför det inte blir fler, varför det är 101, det som ligger bakom är ju taktiken, träningen, övningen, utrustningen, den mentala förberedelsen som håller ner siffrorna. Det är inte att folk är så jävla goa.
Verkligen inte.
Nej.
Verkligen inte. Det som är ändå positivt i sammanhanget är ju att när det handlar om liksom dödsfall till följd av kriminellt våld så är uppklaringsprocenten väldigt, väldigt hög. Vi har ett, så vitt jag vet, ouppklarat polismord i Sverige.
Mm. Ja.
Från 60-talet.
Ja, jag blir så tyngd av det här.
Ja, usch.
Jag kan säga så här, till skillnad från när jag själv gick på skolan, och kanske när du gick på skolan, du gick efter mig, så har man nu infört, för när jag kom tillbaka och var lärare på skolan 2013, då hade man rätt tuffa mentorssamtal. Jag hade ju hand om termin 1, det var liksom min mentorsklass.
Och då får jag bara fråga, du var alltså mentor för en hel klass? Ja,
exakt. Det var min mentorsklass. Och då med den klassen så skulle jag göra såna här samtal. Och då fanns det då givna, jag vet inte om det fanns givna eller om jag gjorde egna, men att då var man små grupper. Säg att det var 6-8 studenter då i varje grupp. Och sen så här, idag ska vi prata om, och då hade jag alltid bakat bullar och tände alltid ljus. Och så satte vi oss i de här sura grupprummen. Och de kommer in där och liksom, de ser ut som typ Bambi. De vet inte liksom hur man har på sig en uniform. Och det är alltid bak och fram och ut och in och skavigt och så vidare. Men de tränar och de pluggar och håller på. Men sen så slänger man upp ämnen. Så som, är du rädd? Bör du vara rädd? Alltså, det är ett jävligt tufft yrke. Du kommer bli synad, prövad, spottad på, sparkad på. Du kommer göra livet surt för ganska många. Du kommer också få liksom en shitload av kärlek. Men nu är ni här. Det är inte en mänsklig rättighet att få bli polis. Det är, det är psykologsamtal och det är tufft och så vidare, men det är många som säger, jag kommer inte, alltså det är inte en mänsklig rättighet att bli polis, för det är så jävla tufft så att du måste på något sätt sålla.
Men jag tycker det här är så himla bra, det jag hör, det här med mentorsamtalen. För att det är en sak liksom att klara testerna och tro sig veta att man vill bli polis. Och man kanske egentligen inte reflekterar, man kanske inte ens har verktygen att reflektera över vad det innebär. Jag hade inte fullt ut en bra koll på vad polisyrket innebar. Så det är väl jättebra, det är ju trots allt ett antal poliser varje år som inte klarar av yrket, alltså psykosocialt, för att det är för tungt eller för svårt eller för belastande eller för utmattande eller vad det nu kan vara. Jag menar, vi har som kriminaltekniker så exponeras man ju för ganska mycket otäcka saker. Så vi har haft i omgångar handledning. Och då har man ju så här, handen på hjärtat ibland känt så här, men varför ska vi ha det? Vi är ju så vana att hantera det här. Och det är väl, vadå?
Ni normaliserade. Liksom?
Vi är ju det, per definition, normaliserade. Men jag tror det är förbaskat bra. Det är en möjlighet att fånga upp och alltså få en individ att själv reflektera över hur jag mår. Är det här rätt grej för mig?
Och det ska man göra liksom både inför och under, och liksom ha en uthållighet i det här. För att diskutera sådana saker som, är du rädd? Behöver du vara rädd? Vad är för skillnad på att vara pissrädd för någonting och bara ha en djup och innerlig respekt inför någonting? Vad ska du göra om du blir rädd? Och hur kommer du funka då? Alltså, vad är dina strategier? Och sen nästa samtal var det, hur ser du på makt? Hur ser du på den här enorma makten du har fått? Du har pistol, du har lägg och så vidare. Vad ska du göra med den makten? Att hålla på att liksom veva de här tankarna.
Intressant.
Bredvid PL20A och tourniquet. Alltså.
Gud, jag älskar det här så himla mycket. För att det är en sån himla viktig del av din yrkesroll. Att veta hålla på vad du står i det här.
Ja, så jävla viktigt. Och vill man ge dem någonting, de får en uniform. Men om man vill ge dem en jävla röstning också, då är det ju den här typen av grej som måste stötas och blötas. Där man bara, lägger kortjävlarna på bordet nu. Visst, verkligen. Jag ser att du har stora biceps. Men har du röstningen också?
Det är två helt olika
saker.
Men du, innan vi pratar lite grann om riskerna, lite mer om riskerna i polisyrket, ska vi inte ta en liten kort paus?
Gärna. Hämta lite sån här Kleenex kanske.
Ja, vi gör så. Välkomna tillbaka, kära lyssnare. Ni lyssnar på avsnitt 145, 145 av Krimpodden Över min döda kropp. Och idag så pratar vi om den tunna blå linjen. Om våra kollegor, poliser som har dött i tjänst. Ska vi prata? Vi var inne lite grann på det här med riskerna. Vi pratade det här med trafiken till exempel. Varför är det så farligt att köra polisbil?
Och det finns ju så många svar på det. Dels för att det är liksom höga hastigheter och det är per definition farligt att färdas i hög hastighet. Mm. Men jag tror också att det är en stor fara eftersom jag har såna enorma... Det är också ett mentorsamtal. Vad har du för förväntningar? Alltså kommer ett larm där någon hänger på utsidan av ett broräcke och har liksom uttalat något suicidala tankar. Jag menar, den jävla plattan åker ju mattan. För alla poliser tänker, not on my fucking shift.
Precis.
Och sen utsätter man sig själv och sin kollega och alla andra jävlar i trafiken för fara. Om man inte har den mentala rustningen att det är inte värt det. Men jag måste ändå fram. Så att jag tror att det är svar på varför det blir så fel. Man säger ofta mänskliga faktorn. Men det är för att man har så enorma förväntningar. Jag har förväntningar på mig själv. Jag har enorma förväntningar på min kollega. Samhället har en förväntning. Men gör något då. Rädda då. Det är ni som ska göra det. Och när man kokar ner allt det här. Och så drar du på stresshjärnan också. Då tas det dåliga beslut i trafiken. Och det får inte tas dåliga beslut i trafiken.
Vi var inne på det när vi pratade om ambulansen för några avsnitt sedan. Den här altruistiska egenskapen hos många liksom ambulanssjukvårdare. Alltså det här att man utsätter sig själv, man är villig att utsätta sig själv för enorma risker för att rädda eller hjälpa någon annan. Ja, och det gäller ju naturligtvis poliser också. Och det är ju inte bara ens egna stressorer och beslut vi ska förlita oss till. Det är ju faktiskt också allmänheten. Så när det gäller trafiken så är ju det inte minst en faktor. Alltså hur andra trafikanter agerar när man kommer med blåljus och siren och påkallar friväg.
Och de kan agera skitbra, men de kan också bli fullständigt dumma i huvudet.
Naturligtvis.
Typ börja backa, spruta vindr ut i torkarna, börja fara runt, tuta. Och man bara, men stå bara still så jag kan läsa din nästa move.
Men det är ju så att vi kör ju i höga hastigheter, i alla fall de som jobbar utryckning. Men det är också det att vi kör ju många mil. Jag menar, vi kriminalteknikerna jobbar ju en hel region. Vi kan ju väckas mitt i natten och behöva åka upp till, vad vet jag, Idrefjäll. Eller,
gud ja!
Så det är långa sträckor, det är vilt vi har att ta hänsyn till, det är dåligt väglag. Det är ibland vägar som inte ens bör definieras som vägar, utan kanske snarare som stigar liksom.
Varför är det prickigt på en orientering?
Ja,
men jag har ju pratat förut om spaningskörningen. Alltså man kör bil i 10 timmar kan man säga. Per arbetspass. Du kan åka tur och tur till Malmö bara. Du får dunka av den resan fort. Gärna i 200 km i timmen utan blåljus, ensam.
Ännu värre.
Ja, nej, trafiken är fan livsfarlig.
Nej, men så att jag menar, det är inte så svårt att förstå. Om man vistas mycket i trafik så är det klart att risken också ökar att man utsätts.
Och därför lägger ju också Polismyndigheten skitmycket på utbildningar. Steg 1, steg 2, alla de här kurserna för att man ska kunna hantera det.
Men förarutbildningarna är ju superviktiga. Och särskilt då i syfte att öka det här riskmedvetandet. Så att man också liksom har en förberedelse för vad som kan vänta i nästa korsning eller liksom under färden fram. Vad man utsätter sig för, helt enkelt. Sen har vi det här med hot och våld. Och jag fick en siffra till mig. Och den lyder som följer: en tredjedel av alla kvinnliga poliser och en fjärdedel av alla manliga utsätts för hot och våld, det vill säga sparkar och slag och så vidare i yrket.
Ja, det där är en skitintressant siffra, för det där är en sån här sak som kommer upp på polishögskolan, att tro inte att du är fredad bara för att du är tjej. Det här man slår inte tjejer, den finns inte.
Det kan finnas tjuvheder, om man får säga det så. Absolut, det kan finnas, men det är ingenting man ska ta för givet.
Nej. Och som kvinna är du generellt lite kortare, lite lättare.
Lite svagare.
Och då bör
men,
man som
vill jag säga,
ja.
Jag är 100% säker på att kvinnor samtidigt, nu är jag väldigt generaliserande, men alltså, man måste ju utveckla då kanske andra färdigheter och egenskaper i de här situationerna. Och jag tänker då på den kommunikativa förmågan. Vi kan också faktiskt många gånger lyckas undvika att hamna i en brottningsmatch, tror jag.
Helt rätt, var precis det jag skulle komma till. Nej, men det är jättebra, Anna, för att i och med att du är kortare, svagare, lättare oftast, så kan du inte kosta på dig att åka på första smällen, för du kan gå i backen direkt. Ja, du kan inte backa upp det. Och du kanske inte heller kan backa upp det med hårda slag och tyngd och så vidare. Vilket gör att det måste bli en manipulativ sate. Och det här har vi övat på som kvinnor från vi föddes.
Ja, jag tänkte ju säga det. Oavsett vilket yrke du har valt.
Ja, så har vi behövt använda det här. På krogen, på vägen hem, på bussen. Alltså det är en total överlevnadsstrategi. Att jag måste vara lite smartare, lite tidigare. Mm. För att jag får inte hamna i den fysiska faran. För där är jag automatiskt underläge.
Mm.
Därför är det intressant att en tredjedel av alla kvinnor poliser har utsatts.
Mm.
Det är farligt.
Ja, exakt. Och det är ju en skrämmande tanke. Mm. Just det här att våldet faktiskt tenderar, alltså det här grövsta våldet verkar ju breda ut sig allt mer. Och vi pratar om utsatta områden och allt det här, där också skjutvapenanvändningen ökar och tillgången till vapen har skjutit i höjden. Man kan ju fundera på om det innebär en förhöjd risk för det grövre våldet mot polis.
Ja. Nu har jag ingen evidens och jag har inga siffror eller någonting annat. Men jag kan prata om när jag jobbade i Skärholmen 2002, 2003, 2004. Mm. Det fanns gängvåld även på den tiden.
Mm. Mm.
Men, skulle jag säga, min känsla är att då var gängvåldet i parkeringsgarage mitt i natten.
Mm.
Och det sköts mycket i ben.
Mm, just det. Mm.
Min upplevelse nu är att fler har vapen, det skjuts på öppna gator och torg när som helst och i vilka sammanhang som helst, det vill säga poliser och allmänheten är targets ofrivilligt eller direkta måltavlor.
Mm.
Det vet vi inte. Men det är svårt att kunna undvika ställen. Då måste du undvika alla ställen. Och det kan du ju absolut inte som polis. För du måste ju vara på de ställen som är som mest farliga. Det är där du ska vara.
Ja, och det är väl där den största liksom, risken också ligger. För att man kan ju tänka att liksom, inte, alltså, organiserade kriminella, om man får säga så. De har ju inget uttalat intresse generellt att liksom, döda poliser. Det är ju inte en target som de har. Alltså, det ställer ju till jättemycket problem. För
ja, med tanke på att uppklarningsprocenten är nästan 100 så är det direkt ointelligent.
Ja, ja, men precis. Och det är ju såklart ett faktum som är utbrett även i de här kretsarna. Men eftersom vi vistas i de här miljöerna så pass mycket, ungefär som vi pratar om trafiken, så är det klart att risken också ökar för oss att drabbas.
Ja, såklart. Ja, såklart. Det hade varit, jag kan säga att det hade varit smidigare att spana på människor som inte är grovt kriminella. Det är skönare att gå in i en skog bakom en person som inte är beväpnad än en person som har fickorna fulla med vapen när man är själv stapplar runt bakom.
Jag kan knappt inte föreställa mig något läskigare
Nej.
Än det scenario du målar
upp.
Då
vill det till
nu. Så
att man har gjort sina förberedelser så man tänker hur mycket den här personen än synar mig. Även om man klär av med alla mina kläder. Mm. Så kan han inte på något sätt lista ut att jag är polis. Det är min enda skyddsåtgärd.
Jag är så glad att det farligaste jag utsätter mig för i regel en arbetsdag, det är risken att få kolpulver i mina ögon ändå. För det är ändå liksom en hanterbar risk på något sätt.
Jag är också glad för det, Anna. Jag är rädd om dig.
Ja, jag vet. Men du, sen har vi den här pucken. Alltså om vi ska prata lite grann om de här faktorerna som kanske inte direkt är förenade med den operativa liksom verksamheten i sig, utan det som man har att hantera känslomässigt, emotionellt, psykosocialt, i allt ifrån det du var inne på tidigare med lönerna som kanske inte är superduper, arbetstider, övertidspass, utmattning, sömnbrist och så vidare.
Jag förstår vad du pratar om.
Det är nya fenomen för dig där.
Ja.
Nej, men det är ju en risk som alla i yrket utsätter sig för. Helt
absolut.
Enkelt.
Och om du lägger den där lilla smörgåstårtan som du precis bredde ut.
Mm.
Och då lägger till att du ska vara i trafiken och hantera våldsamma människor i det statuset.
Mm.
Mm. Det är toppen.
Nej, men det, ja, eller hur?
Mm. Det är därför man har infört vilotider. Du måste sova ibland.
Mm. Ja, men det är klart. det måste man. Men det är ju ganska många faktiskt såna här arbetsskadeanmälningar som är relaterade till den här typen av problem som görs varje år. Mm. Alltså till följd av utmattning eller ja, stress helt enkelt. Hur kan man skydda sig mot det här på något sätt? Har du några bra tips?
Ja.
För jag tänker, gäller ju inte bara poliser. Det Nej, gäller såklart. Sjukvårdspersonal och gud vet vilka. Ja, men
först så tror jag, precis som Andreas Anlund pratade om i avsnittet där om ambulansen. Mm. Alltså att man måste vara en person som är helt fin med att ta en acceptabel risk varje dag i ditt yrke. Mm. Om du känner så att det är inte värt det, jag vill inte riskera det. Nej, men då ska du inte jobba som polis. Det är liksom...
Men det är ju det här altruistiska igen.
Ja, det går inte. Du måste... Och jag ska nu sticka ut hakan. Du måste nästan lockas lite av kicken. Alltså du måste få någonting av kicken att det är fan på liv och död. Mm. För om du inte lockas lite av det och kan vända det till någonting positivt, då kommer du bli ett streck i det här gå in i väggen, utmattning, stresssymptom, PTSD. För att det tar så jävla hårt då. Så det är nog en början, att det är nog inte för alla.
Nej, det tror jag du har helt rätt i, faktiskt.
Du kan ju nog plocka ut några personer i din umgängeskrets som det inte hade varit för.
Absolut.
De flesta kanske.
Definitivt.
Ja,
ja, men det gäller ju återigen, det gäller ju alla yrken. Det är inte heller unikt för det här yrket. Alla är inte liksom rustade för alla typer av yrken.
Jag kan komma många yrken som jag hade varit helt värdelös på.
Ja, verkligen. Håller med.
Sen tror jag som vanligt att mental förberedelse är A och O. Du måste vara mentalt förberedd på lång sikt. Alltså vara medveten om vad du utsätter dig själv för. Dina anhöriga, dina kollegor. Vad du utsätter dem du ingriper emot. Mm. Alltså du kan ju behöva använda våld mot någon för att sen direkt efter rädda livet på personen. Mm. Du måste vara mentalt förberedd för så jävla mycket saker. Men det är ju ett sätt att undvika risker.
Mm. Och det där, för jag bara skjuta in där. Det där upplever jag ganska svårt i mitt yrke. Eller min funktion, ska jag säga.
Ja, hamnar du på hälarna?
Ja, men alltså så här, när jag jobbade ute i yttre tjänst, då hade man hela tiden den där tanken liksom aktiv. Förstår du vad jag menar? Att det kan finnas ett hot när som helst, hur som helst, som jag måste värja mig mot.
Mm.
När jag jobbar som kriminaltekniker så är det ju mer sällan vi utsätts och drabbas. Och det gör det nästan mer utmanande. Därför att jag får ingen aktiv träning som den operativa personalen får egentligen. Vi tränar ju inte liksom självskydd och bastaktik på samma sätt som de som är yttre tjänst. Men samtidigt så är vi i miljöer som ibland kan bli farliga för oss. Och ibland så kan det gå liksom många, många timmar vi jobbar med något spår eller en brottsplats. Timma ut och timma in. Och sen kan vi behöva ställa om så här snabbt.
Jag bara håller med. Välkommen till spanarvärlden. Jag har fan aldrig varit på självskyddsmatta under mina år inom span. Man skulle gå ner och bara dassa av den här jävla batong.
Ja.
Så att man fick typ behålla den som man ändå inte ville ha. För att hens, du ska kunna syna mig utan att jag ser ut som en polis.
Ja.
Man bara tack, nu får jag ha batongen. Det är toppen. Det är som en fotboja som man ska gå och bära på.
Mm.
Men... att spana är ju att inte synas, inte synas, inte vara nära, inte interagera. Och så helt plötsligt, om det då blir våldsamt, då är jag ensam, jag har ingen utrustning, jag har inte tränat lika mycket. Så det är ju ännu farligare än om man är två utrustade personer som typ
som är kombator
till frukost.
Ja, exakt. Som är lite ninja-kompatibla, så att säga.
Nu kommer jag brinna ut på en ny sak, Anna.
Aha.
Ja.
Okej.
Okay. Kåranda. Är det positivt eller negativt för dig?
Positivt.
Jag ska säga att det är nästan det finaste jag vet.
Ja.
Men det är inte alla som tycker det.
Nej, men det känner jag till. Absolut.
Jag skulle säga så här. Kopplat till risken att dö i tjänst.
Mm.
Så är kårandan. Jag hävdar att det är direkt livsavgörande.
Det är ett livselixir, skulle jag vilja sträcka mig till att säga.
Det är skillnaden mellan liv och död.
Ja.
Sen så finns det då körer som börjar skrika tystnadskultur, svågerpolitik. att vi inte anmäler varandra, att vi polariserar, att vi skapar vi och dem och så vidare. Mm. Det finns absolut saker som måste jobbas med också.
Aktivt, ja.
Men om, om du tar bort kårandan från den tunna blå linjen, känslan av vi mot världen, det är det finaste som finns. Folk är så här, aha, är vi världen då? Är vi dåliga per automatik? Hatar ni oss eller? Alltså jag kan typ säga, det är en sån jävla puckad
ja, men, gud.
Sätt att se på det. Så här, jag skulle säga, insup kårandan, var i den, gå på, liksom, träna tillsammans. För när ni kliver ur bilen och ska springa in i det här trapphuset, så är fucking kårandan det enda ni har. Jag dör för dig, du dör för mig, och vi, det är vi mot världen.
Den, jag skulle vilja hävda att den är lika viktig som din Sig Sauer, för att uttrycka mig frankt.
Ja.
Men är den unik för poliskåren? Har brandkåren en kåranda?
Jag tror absolut att alla yrken har någon form av vi. Alltså det finns ju fan teambuilding på varenda företag. Varför har företag teambuilding? Jo, för att det är viktigt att kitta ihop oss.
För att det kanske inte finns kåranda.
Exakt. Nej, men jag tror att alla företag, alla sammanhang gynnas av en känsla av vi. Att vara ihopkittad. För då har vi ett gemensamt ansvar inför uppgiften. Ett gemensamt, liksom, polis och sådär. Att man har en gemensam plikt och ansvarskänsla.
Mm.
Det är den som gör att om jag går fram och tänker nu kommer det göra ont, jag går fram, då vet jag att det inte polan går bak.
Exakt.
För att det passar mig bättre, för jag tycker inte som hon, jag skiter i vad du tycker. Vi ska upprätthålla demokratin här. Fram med dig. Så att jag blir vansinnig när folk pissar på kårandan. Sen är jag den första att säga att det finns liksom dåliga strukturer i det, men klagga inte ihop den med kårandan. Att det finns en tystnadskultur, att det liksom, det här med att inte anmäla, det har inte med kårandan, det är helt andra destruktiva saker som flyter, som måste bort, absolut. Men ta inte bort livsavgörande grejerna, för att då skulle varje liten person i blå uniform känna sig ensam.
Mm.
Nej, då blir det inte mycket verkstad. Nej, då kommer den här blå linjen vara som en tunn sytråd.
Mm. Verkligen.
Och det gynnas ingen av. Och därför tycker jag att det är roligt att alla polisserier, allt från Spanarna på Hill Street till Tunna blå linjen, när de har utsättningar som man kallar ett sånt här möte i början på ett arbetspass, brukar avslutas med en sån här klatschigt be careful out there.
Ja. Det
om man bara smakar på det, varför man säger det. För man vet att när ni lämnar här, då går ni ut i vida världen. Och jag vill jättegärna att så många av er kommer tillbaka igen med lemmar kvar på kroppen.
Ja, och jag kan dra paralleller återigen till min vardag. Om jag och en patrullkollega åker ut på ett jobb och så är vi borta, så här, kollegorna som är kvar på station och avrapporterar den där dagen eller står i labbet, de märker att timmarna går här, de kommer inte tillbaka. Då kan man vara helt säker på att någon av dem som är kvar inne kommer att ringa upp mig innan de går hem. För att kolla, är ni okej? När kommer ni komma hem, tror ni? Behöver ni hjälp med någonting? Kan vi göra någonting här inne? Den där lilla grejen som kan kanske verka betydelselös eller fånig eller sådär, den är så oerhört mycket värd.
Jag skulle säga den enskilt största saken som alla poliser som är för detta poliser, antingen i en period eller för evigt. Den saken man saknar. Förutom, för min del är det jag saknar spaningen, men det är ju den.
Jag förstår.
Känslan av att vara en del av den tunna blå linjen, en del av någonting större, kårandan. Se bara positivt med just den känslan. Det betyder inte att de andra är sämre eller mindre värda eller vad stod det? Kaos och anarki, men skärper bara.
Ja, men faktiskt.
Det här avsnittet gjorde vi, kan vi säga att vi ägnade det för att hedra Andreas?
Absolut.
Det, som sagt, det finns massa insamlingar för Andreas skull. Vi kommer inte peka åt något håll. Om man vill så kan man bara googla insamling Andreas, så kommer man hitta en uppsjö av olika sätt att bidra med. Nu kommer jag göra någonting som jag vet vi båda hade lite svårt för.
Mm-hmm.
Hur man avrundar ett sånt här. Oh. Egentligen så är det ju dags för en veckans lista med Anna. Och vi sa båda två så här. Blir inte det... hur blir det? Ska vi liksom komma med en rolig lista? Men nu kom på att vi hade ju det i slutet på riktigt tunga när vi har pratat om dödligt våld mot barn och så vidare.
Det kanske just det vi behöver.
Jag behöver egentligen framförallt en resorb för att jag har bölat ögonen ur mig, mest i tystnad.
Ja. Ja, det här har varit tungt, så är det ju.
Men vi säger det. Bara så här att Anna kommer att komma med veckans lista, och om ni själva känner att ni vill vara kvar i den känslan som ni har just nu och inte klarar av ett för stort hopp, då tycker vi att ni kan bara gå in på Instagram, söka upp oss på Ljungdahl och Ginghede på DM och kanske komma med någon reflektion där, eller mejla oss på ljungdahlochginghede@gmail.com.
Och sen bara fejda ut.
Sen fejda ni ut. Ni andra som känner så här, fan, hur ska jag ta mig härifrån? Stanna kvar så kanske Anna tar oss med på en resa.
Annas jätteviktiga lista.
Tack, Lena. Jag ska göra mitt bästa idag.
Ja.
Och jag tror vi kommer klara det, faktiskt. För jag kommer nu ta dig så långt ifrån det här oerhört svåra och tunga ämnet som jag bara kan. Låt oss prata om uppfinningar.
Ja, låt oss. Låt oss.
Kanske.
Jag kände så här, du kan ta mig vart du vill, jag är helt slut.
Ja. Nej, men kanske har du liksom jag funderat över olika typer av uppfinningar genom åren. Jag tänker då på äggkokaren till exempel. Jag tänker på bananfodralet. Nu vet ju jag att du tycker att bananen är en jädrigt dålig uppfinning i sig.
Det är satans påfund.
Ja, precis. Mm. Men bananfodralet, vem fan bär omkring på en bananfodral? Och varför? Duschmössan, minns du den här sannolikt hade i mellanstadiet?
Som en robotgrej med bara ett fönster för ansiktet.
Just det. Det är ju ändå en syn för gudarna idag när man blickar tillbaka till den tiden. Är inte det? Eller bara urbota dumt.
Ja, något av dem.
Ja. Men det är den här typen av uppfinningar och inventioner, eller vad vi ska kalla dem, som jag skulle vilja uppehålla oss kring. Mm. Jag börjar med plats nummer 6. Pet rocks. Är det ett bekant begrepp?
Nej.
Det är lite på samma tema som, minns du Tamagotchin?
Ja, gud ja. En liten jävla manickel som skulle matas och just klappas det. Och sådär.
Det är alltså en liten elektronisk pryl.
Ett husdjur.
Ja. Ja, precis, ett husdjur med batteri.
Mm.
Men nu så ska vi istället snacka om en av 70-talets mest populära prylar, jag antar bland barn. Mm. Det stod sannolikt på var barns önskelista julen 1975. Det handlar alltså om en uppfinning av Gary Dahl, som kort och gott är en sten. Som alltså då marknadsförs som ett husdjur. Och jag har sett själva förpackningen här. Den här stenen, den levereras då i en kartong med andningshål. Så stenen verkligen ska få luft och må bra där inne. Alltså inte stenen, djuret naturligtvis. Enligt uppgift så såldes 1 miljon, jag repeterar, 1 miljon pet rocks under slutet av 1975 och början på 76.
Nej, men vad gjorde den här stenen?
Jo, alltså du fick ju då med en 32 sidor lång manual som hette The Care and Training of Your Pet Rock. Som alltså gav dig då tips och tricks hur du skulle ta hand om din pet rock, helt enkelt.
Men vad kan jag göra med den?
Absolut ingenting. Det är alltså en sten. En slät sten. Det kan inte göra någonting.
Gud, jävla geni. Vad hette han? Harry Dahl.
Gary Dahl, ja.
Han blev ju jävla geni.
Han blev ju miljonär på köpet. Va? Kan det vara något för vår nästa merch? Vi säljer en tygpåse, lanserar marknadsföringen som ett djur. Som en leksak, bara.
Åh, gud.
Ja. Plats nummer 5. Nu skulle jag vilja prata lite grann om dåtidens krockskydd. Alltså det här som man hade att förlita sig till före airbagens entré. Knoppskyddet. Vi snackar nu alltså om en uppfinning som handlar om, det är alltså en hård liten boll, storleken av en golfboll ungefär, som då skulle placeras på handskfackets lilla knopp. För där fanns det nämligen en liten knopp där inne där man hade skivspelaren för bilen, så att säga.
Mm-hmm.
Mm. Och den här bollen då, den hårda, observera bollen, skulle då skydda bättre, eller skydda från skador ifall du då krockade och riskerade slå i den lilla knoppen.
På handskfacket.
Det är ju så dumt.
Oh! Men vänta. Alltså jag kan förstå om den stora knoppen är så som typ en badboll med luft. Typ
exakt,
en airbag.
Typ som en airbag menar du,
ja. Ja.
Wow, Lena. Där, ja. Ja.
Men jag vet inte om jag får välja på att skalla en golfboll.
Exakt.
Eller skalla en monopolpjäs, det är fan precis, hugget som stucket.
En monopolpjäs som dessutom riskerar bara ryckas loss av lite energi mot den, jag vet inte. Men här är det då en solid golfboll som ska jag då ta emot
vad
mer
heter av. Den här uppfinningen?
Knoppskydd.
Skulle man kunna tänka sig en kombination av plats 6 och plats 5? Om jag tar mitt lilla husdjur...
Ja. Ja, just det, gör om till en airbag.
Det kanske kan bo på knoppen.
Ja, du tänker så, ja. Ja, nej, men det går ju inte. Då utsätter du ju din petrock för stor fara.
Så jag bara säger, tänk att kunna lansera ett knoppskydd som också är ett husdjur.
Ja, men då har du ändå inte hört vad jag kommer med på plats nummer 4.
Nej, jag kanske får ihop alla 6 till slut.
Ja, det, så kan det bli. Hundsäcken då? För dåtidens, ja, hundsäck för dåtidens bilar. Alltså nu snackar vi en stor säck i canvas med hål för en hunds huvud, armar och ben. Som du alltså hängde utanpå bilen.
Jag ser Doris framför mig. Åh gud, vilket bistert uttryck hon har i sitt ansikte just nu.
Och där fick hunden då åka. Alltså det ser ut som en sån här resegarderob du vet, med en galge upp till.
Men varför alltså... utanför bilen?
Ja, men jag vet inte om det var så att man inte... Man tyckte inte det var så praktiskt kanske att ha en hund inne i bilen. Eller om det var så att om man nu hade valt en sedan då, så var, fanns bara av liksom utrymmespraktiska mässiga skäl. Som du inte kunde ha hunden inne i kupén. Så att du fick helt enkelt hänga hunden i en säck på utsidan. Det är snyggt på autobahn när du kommer i
200. Nej!
Åh, gud. Ja, men det är ändå en uppfinning så att säga.
Hundsäck.
Plats nummer 3. Låt mig introducera dig till en pryl för vår munhåla.
Nej, en inte in happy... där, Anna.
Jo, nu ska jag in där nu, en liten snabbis bara. En happy smile trainer. Vi snackar nu här som en silikonpryl som du helt enkelt för in i din munhåla. Den här ska den ska användas en gång om dagen.
Vänta, ja. Vänta, jag hör inte vad du säger. Vänta. Ja.
Den ska användas för bästa effekt en gång om dagen, men du behöver bara tugga på den i 5 minuter för att, citat, create the perfect smile. Och bara då genom att bita på den här grejen som du för in i munhålan så förbättras vinklarna och balansen i ansiktet, kinderna blir stärkta och så även tandköttet och dina tänder. Och det är väldigt praktiskt det här, för att du får också med dig en exercisebook som antagligen då ska hjälpa dig till liksom ditt perfekta smile, så att du får dina övningar som du kan göra varje dag.
Men kan du beskriva, för att jag trodde, först trodde det var en sån här som lyser som man får vita tänder av.
Nej,
men det här
nej,
är mer
nej.
Liksom dynamiskt.
Det här är som en, den ser ut som en...
Som en buttplug för munnen, om vi bara ska...
Så kan man säga, fast den är ellipsformad. Alltså den är formad som en käke liksom.
Okay.
Som du på något sätt ska då placera i munnen och sen då jobba med dina, med det du har så att säga. Med vinklarna här då, musklerna och allt. Och så men, när du är nöjd så kan du bara...
Nu sitter jag övningsler här, men i min värld så handlar ett leende ganska mycket om liksom musklerna.
Just det.
Väldigt Bukinator. Lite in i munhålan.
Ja. Framförallt så tänker jag att det är jättesvårt att le snyggt med en stor silikonpryl i din munhåla.
Jag tänker inte. Annars är det billigt att byta umgänge.
Ja, så kan det också vara.
Okej.
Okay. Oh, men du, plats nummer två då. Mm. Det blir en del på djurtemat idag, märker jag. För att nu ska vi prata om fenomenet träning. Träning är oerhört viktigt och det är ständigt ett återkommande fora för märkliga uppfinningar. Vem minns inte de här lanseringarna som skedde på TV-shop på 90-talet till exempel? Mm. Mm. Men nu Lena, nu har man tagit det här ett steg längre. Nu finns alltså riktigt bra kit där ute med träningsgrejer för akvariefiskar.
För de har ju generellt för små triceps.
Precis. Jag vet inte om det finns någon liten studie bakom det här att akvariefiskarna generellt är liksom i dålig fysisk vigör. Men alltså jag har hittat ett kit med träningsgrejer. Och tro mig, det här innehåller allt du kan tänkas behöva för din akvariefisk. Fotbollsplan, hinderbana och basketkorg. Och här får du också med dig en 45 minuter lång instruktionsvideo.
Med Cindy Crawford.
Nej,
Knip.
Med den erkände och världsberömde fisktränaren Dr. Dean Pomerleau.
Ja, det är såklart att han heter det.
Ja, Dr. Dean Pomerleau.
Men är det inte bara... Nu tänker jag kanske ett steg längre.
Ja, varsågod.
Varför inte bara strömsätta vattnet så att det är liksom... i akvariet, så att det är strömt.
Ja. Eller varför inte bara skaffa ett annat husdjur som du kan liksom träna med på ett mer...
Som du kan
inte,
spela fotboll
kvalitativt
med.
Sätt. Ja. Eller kasta bollar till, eller vad vet jag. Men det är oerhört fascinerande
detta. Skulle man kunna tänka
detta?
Sig en fisksäck och hänga den på utsidan?
Ja, just det.
Och så får du kämpa om du ska ner i vattnet igen. Du måste simma.
Ja, du kan inte bara få något gratis. Du får visa då att du vill.
Ja!
Ja. Nej, men det här är så fascinerande. Kanske att vi ska lägga ut, för jag har hittat en liten film på liksom hur det här går till praktiskt. När
jag
då
kommer
en guldfisk...
att googla på hundsäck.
Ja, det tycker jag absolut du ska göra. Oj, låt mig ta dig till plats nummer ett då.
Mm.
Rear gear butt covers ska vi prata om nu.
Ja.
Du som är hundägare, Lena, är det något som du... Känner du igen?
Rear, då pratar vi bakåt. Gear, prylar. Och sen är det bakåt igen, butt. Covers.
Just det. Det är något som ska, så att säga, täcka över brunögat. För att tala klarspråk.
Ja.
Alltså, vi snackar här rumplappar för djur. Det här är alltså ett skydd.
Ja.
Som täcker av det ställe på hundarna som man kanske inte vill gosa med i soffan. Alltså man kanske vill slippa fartränderna i soffan, vad vet jag. Men den här lappen kan man då, man kan designa den själv om man vill. Finns företag som... Ja visst.
Så man kan få lite manchesterlapp.
Ja, du kan få en bild på din mamma på den här lappen eller något annat. Eller så Svärvård. Kan man välja... Ja, för all del så kan man också välja något av de teman som redan finns. Vad sägs om ett smiley face? Kanske en blomma? Du kan välja en cupcake? Det finns också en sheriffbricka som du kan välja. Vad skulle du välja för motiv?
Konstapel rövhål.
Ja, just det. Dr. Mugg.
Men jag vänta, tänker... det här måste ju bli årets julklapp. Att inte Handels har gått ut med det här som årets julklapp.
Alltså det här har ju något ändå.
Men jag är sa du hund?
Ja, det är för hund.
Jag är
katt
oerhört
också.
Förvånad här.
En katt med funkar.
Ja, okej, för där är jag inte alls förvånad. För att hundar, de gillar ju kanske att fälla ner.
Ja, just det.
De är inte så sugna på när man ska dit och göra analsextömning.
Nej.
Katter däremot.
De...
alltså, Ursäkta mig, men det sättet du vet att en katt älskar dig, det är när du sitter och typ skriver, då tittar de upp så här, vad har du i din näsa? Där ja, så riktar de ju upp. Det är deras absolut finaste, när de visar rosen. Då vet de, jag älskar dig.
Men du, kanske om du skulle ha en sån där laptop på dina katter där bak.
Jag tvekar inte. Jag bara funderar på vad jag ska designa för något.
Jag tänker ju medicinskt här. Alltså blir det inte väldigt tätt där bak. Tänker svamp och sånt. Då får man ett annat problem
istället.
Framförallt
så måste ju lappen bort ibland.
Ja, just det. Men ja, absolut. Och det är viktigt att få bort den då innan man liksom går ut på promenaden, om man säger
jag
så.
Jag kan avsluta med att beskriva lite scen för dig som är kanske mitt ovärdigaste den senaste tiden.
Okej.
Okay. Jag åkte till Meta över midsommar med min hund. Min hund hade löpt klart, trodde jag. Men hon luktade tydligen fortfarande mumma.
Mm.
Och så insåg vi att hennes hundar kommer ju jucka ihjäl sig. Alltså höftlederna kommer ju gå ur led. Och jag vill inte ha några valpar som är mixade av Doris och de där. Det hade blivit jättekaos.
Ja.
Och då tänkte Meta, som är uppfinna Jocke nummer ett, vad fan ska vi göra? Ska vi klä något? Ska vi bara snurpa ihop läppstiftet på han? Eller ska vi sätta något på Doris? Kommer fram till att vi kör på Doris. Hon är lite medgörlig.
Spontant känns ju det också enklare på något sätt.
Ja, exakt.
Tycker jag.
Att här skola ingen komma in.
Nej,
så
nej,
Meta
precis.
Gick upp och sen så slaktade hon ett av sina lite mera franska tygstycken. Det var lite rarara.
Ja, just det.
Ja.
Vad taskigt ändå på något sätt.
Så hon knöt upp och sen så gick hon runt och liksom jassade lite Doris. Det var som att hon visste att hon var lite raffig.
Hon frestades.
Sen drog hon från tomten och jag ser, när hon har ett visst löpsteg så står det att nu ska det till att klubbas. Och hon springer iväg och tänker, det får ske, vi är ju mitt ute på landet. Hon springer.
Men nu har hon småbyxor på sig.
Ja, så att när hon är halvvägs bort på vägen så kom jag på nej för fan, och det är ju spets, jag tänkte det kommer komma som en sil, det kommer liksom strömma ut ur, det kommer komma ett rosformat ut ur det. Så att jag springer i flip-flops bort på vägen och liksom kupar mig över henne och ska försöka hinna få bort. Det var kanske mitt ovärdigaste på länge.
Undrar ju alla som lyssnar på det här,
vadå?
Hann du få undan?
Man kan säga att det som kom ut hade liksom formaterats lite mer som en boll innan den ramlade åt sidan. Så ovärdigt. För alla inblandade. Jag och Doris kunde inte titta på varandra närmsta kvarten. Vi undvek varandras blick och tänkte, det där var för intimt.
Hjälp.
Ja.
Ja, men du kanske ska ha en sån här rear gear butt plug. Eller butt, vad heter det? Ja,
tänk att vi kom dit, även det här avsnittet. Men nu, vi hoppas att de som ville stanna kvar i känslan och inte klarade av det stora hoppet faktiskt lämnade oss. Och för er andra, tack och förlåt. Vi var tvungna faktiskt, och för att det här varit så tungt så länge. Så att det var så det blev.
Det känns skönt. Det känns fint.
Och livet fortsätter. Sätt. Det är ju tyvärr så.
Det gör det. Absolut.
Livet fortsätter. Man får vara glad, man får vara ledsen, man får vara arg. Och så får man börja om igen. Man är allt. Alla människor är allt hela tiden.
Ja, det var bra sagt. Bra sista ord, Lena.
Tack. Be careful out there. Och så hörs vi
på lördag i liven.
Just det.
Och sen på måndag i spaningen.
Puss på er.
Ta hand om er där ute. Puss och kram.
Hej.
Hey.